En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Man kan säga att den danska armén förefaller då ha varit omkring 2000 man. Och bönderna någonstans, om man nu räknar de skelett man har hittat, så det är 1800 ungefär, och då kan man beräkna att ungefär kanske de var 2000 också. Och ska vi då tro på de här resonemangen kring att det fanns ett antal förstrider då, så kan man väl tänka sig att 2000 bönder ställde upp mot ungefär lika många danska soldater utanför ringmuren. Och det är ju lite spännande här nu som du är inne på. Det innebär att borgerskapet stängde portarna och stod alltså uppe på muren.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Välkomna till Militärhistoriepodden. Mitt namn är Martin Hårdstedt.
Och det här är Peter Bennesved.
Och vi sitter nu här faktiskt i mitt i sommaren och ska spela in ett avsnitt om händelserna på Visby 1361. För jag tänkte vi skulle... Ja?
Alltså, vi öppnar en ny front skulle jag vilja tillägga.
En ny front?
Ja, gör vi inte det? Jag tänker att det här är ett område som är ett tidsområde eller tidssegment som vi inte riktigt varit inne på förut, va? Jag tänker att vi har inte gjort några stora slag, inget... Vi har inte pratat så mycket om Danmarks tillblivelse, inte så mycket om Sveriges tillblivelse. Vi gjorde ett avsnitt om det ryska hotet för ett tag sedan, där vi pratade om Novgorod och relationen till Sverige. Men annars har vi inte varit inne så mycket i det här området.
Nej.
Så, ja, på ett sätt kan man säga att... Och sen är vi inne i Östersjön här nu, då, mitt i förstås. Så, här. Så det är lite en ny front för militärhistoriepodden skulle jag vilja hävda. Ja,
det skulle man kunna säga. Medeltid, Nordens medeltid. Det har du då faktiskt rätt. Men jag tänkte faktiskt läsa upp ett meddelande som kom till... Ett telegram faktiskt som nådde Hans Hillebrand, som var riksantikvarie i Stockholm 1905. Nu fick han den 23 maj fick han ett sånt här telegram från Oskar Wilhelm Wennersten, som var föreståndare för den så kallade arkivdepån i Visby. Då skrev han så här: Riksantikvarien Stockholm, Kronans mark, 17 steg öster om Valdemarskorsets grävning igår. Skelett med ringbrynja funnet. Undersökning, frågetecken. Vördsamligen Wennersten. Det var ett svårt ord på slutet här. Mm. Vad var det han hade hittat? Jo, plötsligt då vid det här, det som kallas för korsbetningen, då, det korset som står utanför Visby ringmur, så hade man stött på då ett antal massgravar som ju visade sig sen så småningom vara en arkeologisk sensation. Och varför är det så att det där är en arkeologisk sensation? Jo, därför att det finns väldigt lite kvar. Vi har ju till exempel pratat om några av de här stora slagen under hundraårskriget nere på kontinenten. Men det intressanta är att det finns väldigt lite arkeologiska spår kvar efter de här slagen. Men här plötsligt hittade man, som det sen ju faktiskt visade sig, drygt 1800 skelett från stupade, kan vi ju säga då, gotländska bönder i huvudsak, med rester från striden, pilar, en del rustningar och framförallt skador på de här personerna som låg i den här massgraven. Och plötsligt kunde man liksom rekonstruera då ett medeltida slag.
Men hur kommer det sig att de här är så välbevarade? Är det någonting i den gotländska marken? Är det så torrt? Vad är det som gör att... Just det här området har klarat sig så väl.
Ja, det kan jag inte egentligen svara på.
Kanske finns det någon arkeolog där ute som kan svara på.
Så för kanske du kan svara på det. För jag håller med om att det är spännande att det är det på det sättet.
Alltså, man kan ju tänka sig lite demografiskt så är ju så att Gotland inte har egentligen växt så mycket i befolkning. Så det kan ju också ha att göra med att det här områden, nu spekulerar jag bara, det kanske är så att de här områdena inte har byggts ut i samma utsträckning som de gjort i andra europeiska städer. Så att det här är mer pristin mark.
Ja, och det är att man har stött ju på de här gravarna då i samband med att man just skulle utveckla bebyggelsen kring Gotland. Och bland annat var det faktiskt så att man skulle bygga så småningom kaserner för ett artilleriregemente. Så det är ju början på 1900-talet. Och man hade tidigare i början på 1800-talet faktiskt stött på en sån här massgrav. Och till slut så hittar man då tre som man då gräver ut. Man hittar en fjärde som man ännu inte har grävt ut. Och sen vet man då att den här från början av 1800-talet finns också. Och sen möjligtvis också någon gravplats till. Så det gör ju att ett ganska omfattande arkeologiskt material.
Och vi har ju pratat en hel del om den här typen av medeltida slag och antika slag. Och sådär. Så att, jag menar, det är ju extremt sällan man får den här typen av mängd. Det är ju kanske lite det som gör det intressant också, att det är så stora mängder, att det är så många lik. När vi pratade om de puniska krigen för en tid sedan så refereras ofta till en sån här kartagisk hjälm som man har hittat på havsbotten utanför någon ö där i Medelhavet. Och det är liksom den, det är den man har. det är den, en hjälm liksom. Och sen är det några vrakdelar från något fartyg som eventuellt har tillhört, men man vet inte säkert. Alltså. Men ibland kan det ju vara så på den nivån, va? Att man hittar så få saker. Och sen en liten inristning på insidan av den här hjälmen. Som...
Och här har man plötsligt då 1800 kroppar där man till exempel då kan titta på inte bara då vilka typer av skador de har fått under striden. Och där kan man ju konstatera då att som vi kan återkomma till lite här sen, alltså hur striden kanske har förts. Men också att man kan titta på vad är det här för typ av individer, hur gamla har de varit och så vidare.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag tänker innan vi börjar nu peta i benen här så att säga. Kanske vi ska sätta in det här i sitt sammanhang. Jag nämnde ju 1361. Det vet vi att vi kan knyta den här händelsen till den tidpunkten. Det är väldigt svårt med källäget, det kan vi väl direkt säga här. Men Visby, Gotland, Visby som hansastad och Östersjön som vad ska vi säga, arena för utrikespolitik för den här tiden. Det är bland annat som vi borde resonera lite kring.
Absolut, och anledningen till att det här har hänt, det är ju för att Valdemar Atterdag landstiger här.
Dansk kung.
Som landstiger i mitten av juli 1361. Och har då uppdraget att... Ja, egentligen, vad har han för uppdrag? Just den här frågan kan vi återkomma till. Men det som är intressant här, det är ju att det här är ju egentligen inte en konflikt mellan Sverige, alltså att Sveriges dominans över Gotland och Danmark, utan det här är mer ett krig mellan Danmark och Hansan egentligen. Och deras intressen. Så det är egentligen tre stora aktörer. Sverige tar lite mer bakåtlutat.
Men Sverige har överhöghet kan man säga över Gotland. Det är ju kung Magnus.
Ja, absolut. Men det är ju så här, ja, vid den här tiden så har ju Sverige så här regerat över Gotland under en längre tid. Mm. Men den makten över Gotland är ju mer symbolisk egentligen än vad den är faktisk.
Verkligen.
Det handlar ju mer om att man har på något vis inlämnat det här under det svenska kungariket, och sen så får man viss, ska betala viss tribut, och så ska man kunna ställa, gotländska fartyg ska kunna ställa upp på den svenska kungens sida, såvida de inte själva blir anfallna. Men det är mycket mer än så är det ju inte. Det här, och det är inte så konstigt egentligen om man tittar på geografin, för Gotland ligger ju ganska långt ut i Östersjön och ganska långt från det svenska kärnområdet. Religiöst sett, eller för, vad ska man säga, kyrkligt sett, så är det ju en del av Linköpings stift. Så det har blivit instoppat där, så att den svenska, ska säga, kyrkan har ju viss makt här över, men ändå så är det här, det är en, vad ska man säga, multinationell entitet på sätt och vis, va? Som i och för sig dominerar av gotländska bönder, men det finns väldigt mycket andra människor som samlas i Visby. Och det är också en av norra Europas största städer vid den här tiden också, tillsammans med Stockholm och antar Köpenhamn. Jag har inte kollat hur många som bor där, men det bör ju vara den här triangeln egentligen. Riga också stort.
Men jag skulle vilja lägga till, man skulle kunna nämna Viborg också kanske, men och Revala några städer. Men det intressanta tycker jag är att viktigt nu att poängtera att det är så att säga inte något nationalistiskt Sverige-Danmark, utan det är ett svenskt rike som ju har skapats drygt 100 år tidigare, skulle man kunna säga, under Birger Jarl, och vi har en danskt rike som står mot varandra. Och som du säger, Atterdag, vad är hans egentligen? Jo, det är kampen med det här tyska handelsförbundet som ju samlar de nordtyska städerna då. Och där ju Visby är en hansestad.
Och det som jag tycker är spännande i det här, det är ju någonting som faller tillbaka lite på det som vi har pratat om tidigare under antiken också. Det är att det här är två, nu ser vi två riksbildningar här egentligen. Valdemar Atterdag är ju förnyare av den danska kronan på sätt och vis.
Ny start, ny energi.
Hans far har ju kört det här. Kört den danska kronan fullkomligt i konkurs egentligen, och Valdemar Atterdag är ju en förnyare och ser till så att han betalar av alla sina skulder och samlar ihop det danska riket igen, som har liksom avyttrats på olika sätt då. Lite samma situation har vi haft med Magnus Eriksson i Sverige, fast kanske 50-60 år tidigare. Han är ju den som har samlat de tre rikena, gjort en tre kronor så att säga, och skapat ihop och tagit kontroll över även Skånelandskapen och inlämnat även Finland i detta. Och, så att nu har vi liksom två riken egentligen som börjar bildas, och då blir det ju så att periferin, de här områdena som ligger emellan, helt plötsligt börjar bli ett konfliktyta på ett nytt sätt, och där är ju Gotland en av dem, va? Så desto mer man växer på båda sidor, desto mer konflikter blir det. Samtidigt har vi då Hansan som under den här tiden tidigare, när de här kungarikerna inte så här, har varit så starka, så har ju Hansan bildats som ett sätt att lösa säkerhetsproblem mellan städer. Och har varit en politisk kraft då, som man försöker åstadkomma tullfrihet och goda ekonomiska villkor, och så försöker man säkra sin handel genom att se till att hjälpa varandra mot yttre hot och mot pirater och sjöröveri och sånt där. Så Hansan har ju växt fram och blivit en stark entitet under den här tiden, just på grund av att kronorna eller kungarikerna har varit svaga, kan man säga. Och nu är vi precis på zenit här av Hansan egentligen, när de står precis på sin topp. Och den danska kronan då återtar sin makt, och då skapas det friktion, och detta sker mitt på Gotland, kan man säga.
Och det kanske man ska förtydliga då att handeln på då, det är ju rysshandeln som Hansan är intresserad av då naturligtvis, och att Visby under lång tid har varit en väldigt viktig transitplats, kan man säga, men ja, faktiskt vid den här tidpunkten har börjat lite att tappa det, därför att man helt enkelt seglar förbi Visby, därför att logistiken har utvecklats, fartygen har blivit bättre, man behöver inte riktigt Visby, så att Visby har vid den här tiden då, kan man väl säga, en relativ nedgångsperiod då.
Och precis, och Hansans handel, intresseområde sveper ju från Novgorod i öst hela vägen ner till ungefär London, alltså så havsdelen av det här. Och sen så finns ju Hansan också, är ju också en landbaserad organisation som finns i Tyskland i stor utsträckning med. Så att det är inte bara ett så att säga maritim handel, utan det är även land. Men det sträcker sig som ett band egentligen från Novgorod till London ungefär. Och det är, det är ju Lübeck som är den centrala, Hamburg, Bremen. De här ställena i mitten egentligen, som är de starkaste städerna.
Men så finns det en dimension till i det här. Nu har vi liksom pratat om Danmarks relation till Hansan, Atterdags, kung Magnus Erikssons relation. Det är också så att det pågår en maktkamp mellan Atterdag och kung Magnus bland de Skåne som föregår det här. Men så finns det en lokal dimension, och den är ju då att borgerskapet i Visby, och där kan man väl säga då att borgerskapet i Visby domineras faktiskt intressant nog av de gotländska köpmän. Och så finns det ju en annan grupp där, nämligen naturligtvis tyskspråkiga hansehandelsmän, för att förenkla det lite. Men det finns en friktion och en motsats mellan borgerskapet och landsbygdens bönder, gutarna, som är ovanligt självständiga. Och det är till och med så att man har utkämpat en form av nästan inbördeskrig på Gotland tidigare. Så att här finns det en friktion, och den kommer ju att visa sig nu vara ödestigen. Därför att när inkräktaren nu då Atterdag, Valdemar Atterdag, landstiger med en armé med danska knektar, så samlas ju bönderna till försvar. Och här är ju min tolkning, Peter, att man gör det är ju inte för att man har någon form av svensk patriotism eller någon sån känsla. Dels naturligtvis har man ett åliggande att försvara det här området som den svenska kungens rike. Men framförallt är det att man vill ju försvara sina nära, kära, sina gårdar, sina ägodelar mot plundring.
Det tror du, ja, jag tror att du är helt rätt. Jag tycker vi kan återkomma till det. För nu skulle jag vilja säga någonting om den direkta orsaken till att den här konflikten sätts igång. Och det har delvis att göra med det du säger nu, men vi kommer till det sen. Under själva slaget där är ju intressant, den här relationen. Men det som sker nu, för det är ju att vi har också en pest. Har du hört talas om den? Digerdöden, Martin.
Faktiskt. Ja,
och det här är ju intressant också, för det är en av orsakerna till att den här konflikten sätts igång delvis, för att den mer direkta kontexten. Att både Danmark och Sverige drabbas väldigt hårt av pesten. Magnus Eriksson då får enorma ekonomiska problem, och han har ju tidigare använt sig av Hansan, delvis har lånat pengar och sådär, och han har svårt att betala tillbaka de pengarna. Ungefär samma sits som Valdemar Atterdags pappa befann sig tidigare. Detta gör att Sverige hamnar lite på dekis helt enkelt och får lite interna problem. Varav en av hans söner, Erik Magnusson, hamnar i konflikt med sin far och vill splitta upp den svenska kronan. Då vill han bland annat ta kontroll över Skånelandskapen, och nu är vi någonstans mitten av 1350-talet. För att få stöd i detta så vänder han sig mot Valdemar Atterdag, som nu har konsoliderat Danmark ungefär. Man har gått igenom en lång process här. Och egentligen lovar bort Helsingborgs slott. Nu är det så här att Erik Magnusson då, han dör 1359 i pesten. Och detta ställer till det lite med planerna för hur det här skulle bli, va. Och det finns också en tredje eller en annan bror här som heter Håkon som är en ganska viktig aktör. Men det här leder då till att Valdemar Atterdag ändå vill så att säga, ta kontroll över Skånelandskapen. Han vill införliva den här överenskommelsen. Så han egentligen landstiger i Helsingborg 1360. Och det här är upptakten till det som ska bli slaget om Visby. Han tar kontroll över Skånelandskapen ganska omgående och rör sig sedan vidare och landstiger på Gotland 1361 den 22 juli. Exakt var vet man ju inte. Men det finns ju, man ska ju komma ihåg att Visby är inte, Gotland är ju inte bara Visby, utan det finns ju ett antal större hamnar här i området också.
För det jag tänker på där då, då måste det ju vara så här, finnas en logik i att han är ute efter de här kustområdena, till exempel Kalmar slott, Öland, som han ju tar tidigare ska man säga, där har han ju redan genomfört en erövring, och sen tar Gotland, för att han bedömer att de här områdena då ska kunna, tar han de här, kontrollera dem, kan det stödja då hans återerövring av Skåne, va?
Och det är precis de här två områdena också som är Hansans viktigaste handelsområden. Så är det ju Skånelandskapen och Gotland, det är ju där.
Just det, ja. Mm. Och det där har man ju diskuterat lite, vad han landstiger. Finns det lite olika bud? Men det som förefaller ändå vara det mest rimliga, det är ju att den danska herren faktiskt går i land precis för, mitt för de här Karlsöarna. Det är ju den bedömning som har gjorts av historikerna. Sen finns det en del krönikor som menar att de går i land lite närmre Visby. Men händelseförloppet och det faktum att det förefaller vara så, det är väldigt skakiga källor här, att det tar några dagar innan man kommer fram till Visby, det stödjer ju att han landstiger en bit bort. Och här kommer ju just den här första nu då problematiken, att bönderna ställer ju upp nu då och gör motstånd. Och det kanske till och med är så att man gör motstånd redan på stränderna. Det vet vi inte. Men man gör definitivt motstånd på ett par platser längre in i landet. Och det menar man att man har kunnat komma fram till då genom att det finns då antydningar. Dels i skriftligt källmaterial i något fall. Men också arkeologiska lämningar och minnesplatser då.
Alltså det finns ju det här Fjälemyr.
Precis.
Eller myra, men är det, vad kan man, finns det något mer att säga om den egentligen?
Nej, alltså de här striderna är så väldigt höljt i dunkel. Och likadant den här striden vid Ajmundsbron. Och så det blir egentligen bara spekulationer.
Ja, och så blir det alltid när man läser så bara, ja, först så anföll de och det är svårare än vad Valdemattdrag hade tänkt sig. Men sen till slut så överkommer motståndet. Det känns som att det skulle kunna vara ungefär 99% av alla slag. Som man
ja, att man liksom gör en rekonstruktion på vad som liksom är sannolikt. Va? Och det finns till och med en ganska detaljerad beskrivning i ett av de här förstriderna. Då, att, ja, men att det då går runt då på ett träsk i närheten. Och, ja. Så att jag tror att man får helt enkelt lämna det där för vad det är.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Det som är intressant är väl varför slaget egentligen står utanför muren och varför det inte blir en belägring här. Varför väljer man att mötas utanför muren helt enkelt? Det är väl det som är liksom kärnfrågan. Och det har väl att göra med det som du sa, den här konflikten mellan landsbygden och borgarna. Att man har egentligen, annars kan man ju tänka sig att Visby vid den här tiden som har sin mur färdigbyggd är en ganska bra strategisk plats att, så att säga, genomleva en belägring. Men varför gör man inte det?
Nej, det kan man ju diskutera det där. Hade Atterdag haft resurser att ta Visby och slå sig igenom ringmuren, det kan man ju diskutera. Det är klart att han kunde ha etablerat en lång belägring och svultit ut dem naturligtvis. Men hade han haft resurser till det? Och jag tycker att lite den här Valdemar Atterdags armé, som vi i stort sett inte vet någonting om överhuvudtaget. Men det verkar ju som att man har en del hästar med sig, inga stora mängder, så verkar det vara. Men framförallt är det fotsoldater. Och det som jag tycker är intressant då, utifrån de arkeologiska fynden, är att det förefaller vara så att armborstskyttar finns det i stor mängd. Så det kan man ju sluta sig till, därför att det finns de skadorna på kranier och så vidare i den här. Så att det är vad vi kan sluta oss till. Och de förefaller ju ha varit erfarna. Det förefaller ha varit legosoldater. Självklart kan man väl säga då. Och sen den här bondehären då. Det är ju intressant då där. Vad är det då för soldater? Vad är de för utrustning? Och enligt reglerna då så skulle man ju inställa sig då med sköld, svärd och järnhatt. Vad är en järnhatt för någonting?
Jag vet inte, jag antar någon slags hjälm.
Ja, och det man har hittat då i de här utgrävningarna, det är ju då att man har hittat faktiskt en del sån här ringbrynjor, en del ganska faktiskt ålderdomliga rustningstyper av asiatiskt ursprung nästan. Så att det förefaller att den här bondearmén inte var allt för välutrustad. Och det ser man också sen på skadorna. Därför skadorna på de här liken är ju att det förefaller ju ha varit så, då, om man nu gör en tolkning här, att de danska legosoldaterna och huggit dem mot armar, ben och oskyddade ansikten, oskyddade ställen på kroppen. För det ser man i skadorna. Det är ju ganska
eftersom det är så många som dör också. Jag saknar om den här bondehären då, den taktiska förmågan att göra vettiga reträtter. Eller alltså så att de bara nedkämpade sista man, att det blev slakt helt enkelt.
Ja, och det här är svårt att veta nu då, för att man kan säga att den danska armén förefaller då ha varit omkring 2000 man. Och bönderna någonstans, om man nu räknar de skelett man har hittat, så det är 1800 ungefär, och då kan man beräkna att ungefär kanske de var 2000 också. Och ska vi då tro på de här resonemangen kring att det fanns ett par antal förstrider då, så kan man väl tänka sig att 2000 bönder ställde upp mot ungefär lika många danska soldater utanför ringmuren. Och det är ju lite spännande här nu som du är inne på. Det innebär att borgerskapet stängde portarna och stod alltså uppe på muren. Är det så vi ska förstå det?
Ja, det verkar som det. Alltså det är det intrycket man får, att de helt enkelt inte vill hjälpa till. Eller de bidrar inte till striderna på det här viset. Och man väljer att möta den danska herren utanför. Kanske just av den orsak som du sa tidigare, för att man helt enkelt vet att det är man själv som kommer drabbas ifall det blir en lång belägring. För då kommer den gotländska landsbygden bli totalt skövlad av den här danska herren.
Ja, och då förefaller det ju vara så att den här bondehären då ställer upp, om vi nu ska ändå liksom resonera lite kring det här då, på en yta då mellan den här södra porten.
Jag har ju sett en reenactment av den här striden.
Okej.
Kommenterad av Dick Harrison himself, iklädd medeltidskläder.
Fantastiskt.
Ja, det är, och han skiltade det här. Jag tyckte han gjorde det ganska bra.
Men faktiskt. Visst var det södra porten?
Det tror jag. Precis, men och det finns ett fält där. Och det som är intressant där var, som jag kommer ihåg att Dick Harrison lyfte upp, som ändå får betraktas som en auktoritet på det här området i alla fall, så menar han då att det var hästarna, eller kavalleriet egentligen, som var det danska kavalleriet som var rätt avgörande här. Och sen på ena sidan då så hade man den här bondehären då förstås, som var ganska illa, men att de egentligen blev nedmejade av kavalleri. Men å andra sidan så vet man inte hur mycket han hade med sig, men det blir ju en ganska stor kvalitativ skillnad då, om man har liksom en professionell armé med riddar, tungt kavallerieinslag va,
men mot då, den här. Då skulle jag vilja komma med mot ett botbud här. Därför att den här bondearmén då, om man nu tänker sig, den ställer upp och grupperar sig ganska tätt, för det är ganska mycket folk, ungefär på en yta då, mellan södra porten ungefär upp till Solberga kloster, och liksom stöttar sina flanker då på ringmuren och på Solberga kloster, så kan man tänka sig då. Och det är ungefär 300 meter. Och sen är ju min tolkning då utifrån de här gravfynden och det som arkeologerna säger då, att där är framförallt meja ner bondehären, det är ju den danska sidans armborstpilar.
Ja.
Att man helt enkelt får sån effekt på den här bondehären med armborstpilarna. Och jag skulle ju frågasätta starkt den här tolkningen, att det är kavalleriet
okay, som är... Det var så länge sedan, men jag tror att jag minns inte exakt vad som sades, så vi ska inte nedgöra den här tolkningen nu som jag fick berätta för mig då. Det kan vara så att han la tung emfas på armborsten också. Men jag tror att det har lite att göra med också själva reenactments-delen, hur den gick till också. För att det man vill visa upp under sådana tillfällen, det är ju de här hästarna och de här rustningarna som man har. Det finns ju någon grupp där, eller jag vet inte om det är ett företag eller en förening som driver, som arrangerar de här turnerspelen och det.
Jag tänker att det kanske är lite svårt att iscensätta beskjutning med armborstpilar på ett reenactment.
Det är lite svårt va? Och det blir aldrig de mängderna heller, utan det är ganska få personer. Men där la man ganska stor vikt vid det, och det var ganska snyggt arrangerat.
Men så uppfattar jag striden, och där tycker jag anknyter till ett får man väl säga, genomgående spörsmål när det gäller krigföring eller taktik, stridstaktik under medeltiden. Vi har ju spelat in ett antal avsnitt om 100-årskriget och så vidare, att just detta med långbågens införande och armbågspilarna, att det har en stor betydelse, får en stor betydelse. Och att man då har en form av, liksom, vad ska vi kalla det för, eldgivning. Men
ja, och sen kanske, framförallt är det kvalitativa skillnaden mellan armborst och långbågsskytte, ja, också att du kräver nästan ingen särskild kompetens för att avfyra ett armborst. Medan du krävs ganska stor träning för att hantera en långbåge på ett vettigt sätt, och de har inte alls samma slagkraft heller. Tyvärr, det har ju testats mycket kring det där, men armborst är ju en helt överlägsen typ av teknologi, ja, på det viset.
Och det stöds ju också av skadorna på de skeletten, och det som är så fantastiskt att vi har de här massgravarna. Och sen uppfattar jag utifrån från det som är skrivet om det här slaget, att sen börjar ju då ett handgemäng, där ju naturligtvis de här gotländska bönderna kommer till korta mot de här yrkessoldaterna. Och sen ligger de här döda kvar, och så måste man göra sig snabbt av med dem, därför det här är ju slutet av juli, eller hur? Och då gräver man så att säga på platsen där, i helgad jord då, innanför murarna, så mycket man då får plats med det här klostret. Så gräver man massgravar och helt enkelt huller och buller kastar ner de här gotländska bönderna. Ganska omgående, uppfattar jag.
Varför?
Ja, därför att man inte vill få sjukdomsspridning.
Men varför har de inte plundrats då, undrar man? Varför har de inte, eller kanske de har gjorts delvis, men det är ju mycket av den här utrustningen ligger kvar. Ganska få vapen, vad jag förstår, men mycket rustningar.
Men det kommer ju en kvalificerad gissning. Jag tror inte att man är så hemskt intresserad av kanske rustningarna. Man plockar väl av dem kanske vapen och sådär då. För det finns inte så mycket. Det finns ju inte så mycket egentligen rustningar och vapen med tanke på mängden soldater eller bönder då. Och så kastas de ner i de här gravarna och så grävs det igen. Och det är ganska, tycker jag, väldigt fascinerande att man sen på något sätt egentligen glömmer bort det där. Det tycker jag är spännande. Och sen hittar man det där. Och så sätts det upp ett kors där faktiskt ett antal årtionden efter den här händelsen. Så står där och så mycket riktigt faktiskt märker ut den här platsen. Och så fortfarande står där än idag. Det tycker jag är spännande. Det som händer sen då är ju att... Och då, jag tänkte på en sak här som vi inte kommer ihåg att ta upp, och det är att det kom ju en varning från den svenska kungen, kung Magnus faktiskt. Och det kan man ju nämna här, och att man diskuterar mycket då bland borgerskapet den här varningen, att nu måste ni bereda er på att det kan komma ett anfall. Däremot står det inte från vem, det är ganska spännande. Och det här är ett av de få dokumenten vi har kring den här händelsen. Och det är ju uppenbart då den här friktionen mellan landsbygd, gutiska bönder och borgare, att man samarbetar uppenbarligen inte här. Utan det som sen händer är att man tvingas ju öppna stadsportarna då efter förhandling för Atterdag. Och då är ju frågan vad som händer där sen. Det finns ju en berömd målning som heter den här brandskattningen, eller hur?
Kanske är en av Sveriges mest uttjatade målningar.
Ja.
Jag vet inte.
Men vi bör väl tjata lite om den ändå, tycker
jag. Jag vet inte, det är liksom allmänt, det alla känner till det.
Ja, men jag tycker att det bör vi göra.
Han ställer upp olika tunnor och så hade de 3 dagar Hellqvist på sig.
Ja, och fylla dem där. Och det där vet vi egentligen inte om det överhuvudtaget.
Nej, precis,
rum på
det är alltid så jävla förutsägbart. Bla, bla,
men
bla,
däremot
bla.
Vet vi en sak, Peter. En sak vet vi sen, att sen genomförs ju en plundring av Gotland. Så där hade ju bönderna rätt i sin bedömning. Att Gotland ju plundras ju sen i efterhand. De hade ju rätt i sin bedömning att då gör vi inte motstånd så kommer detta ske då. Sen tycker jag en sak som jag tycker är fascinerande är att om man nu ställer så att säga då den här mängden bedömt antal bönder som ställer upp i den här striden och de som ligger i massgravarna, så förefaller det vara så att väldigt få av de som ställde upp överlever. Utan de huggs ner. Det är ju ganska brutalt, måste jag säga. Eller vad säger du?
Ja, men det är det jag menar här. Jag ställde frågan tidigare om det här. Saknar de liksom den taktiska sinnet här att göra en reträtt? Och så att det här slutade i en massslakt.
Ja, jag uppfattar egentligen att de inte hann med. Jag uppfattar det är precis att de hann inte undan. Och det var ett öppet fält och så vidare. Och även om det nu inte fanns kavallerier, vilket jag ju hårdnackat håller på här. Jag kanske kommer få äta upp detta. Jag kanske får äta upp min järnhatt.
Nej, men det stämmer. Han skriver samma sak också, att det är svårt. Att, för det är väldigt jobbigt att frakta hästar över havet på det här viset.
Ja, och jag tycker att det där är ett ganska brutalt faktum, att så är det. Och återigen kan man ju upprepa det och konstatera det, att de här borgarna i Visby får man väl säga, gjorde ju bort sig i alla avseenden här. Eftersom de ju låter det här bara ske då.
Ska vi säga någonting om konsekvenserna av det här också? Alltså, själva slaget i sig är ju mest känt idag, för kanske framförallt på grund av de arkeologiska utgrävningarna och dess arkeologiska intresse. För själva slaget i sig har ju inte sådär jättestor påverkan, och det här övergår ju förstås till danskt herravälde, eller man tar kontroll över det här området. Hansan kommer sen slå tillbaka i det här kriget och kommer få till en ganska fördelaktig fred. Och det är lustigt att Hansan i sig kan skriva fredstraktat med en dansk kung, vilket är kanske det största utropstecknet under den här perioden egentligen. Men själva så här, konsekvenserna för Gotland, det är ju inte så jättestora. Det här är ju liksom försteget till Kalmarunionen, och det som ska bli en helt annan typ av geopolitisk situation, va? Och Gotland kommer så snart kunna återgå till svenska ägo. Och Albert av Mecklenburg kommer residera där under en period som sjörövare, som professionell sjörövare. Mm. Så det kanske skulle också vara intressant att ha ett avsnitt om det där någon gång. Men vad ska man säga, de geopolitiska konsekvenserna av det här slaget är ju inte, bedömer jag i alla fall, som inte särskilt viktiga egentligen i det långa loppet.
Nej.
Eller
nej.
Vad säger du, Martin?
Nej, det håller jag med om, och jag tycker också att det mer vittnar väl egentligen om hur den tidens politik och lokala motsättningar snarare får en väldigt brutal konsekvens. Så skulle man ju kunna säga. Och att de här bönderna som ställer upp och slåss, de är ju en bricka i ett maktspel.
Mm. Eller kanske framförallt att de börjar bli det på grund av att de här kungarikerna börjar bli så pass starka, och så blir det bildas en ny typ av centralmakt egentligen. Kanske snarare så man kan se det, att de här områdena, det blir färre och färre städer som kan vara helt självständiga och så här, agera bortom de här stora maktkonstellationerna. Och Gotland är väl ett sånt exempel.
Ja, jag tänker lite att brutaliteten i de här striderna, att det verkligen är, vi har ju varit inne på de antika slagen i vår serie om puniska krigen, och där vet jag ju bland annat den här nerhuggningen av romare då, så vi diskuterar lite huruvida den har förekommit och i vilken, hur och var och när och så vidare. Och här tycker jag att här blir det ju så brutalt, för här räknar man ju med då att 241 av de här kranierna då, 1800, de visar ju huggmärken i skallen. Och 14% har huggits i nacken. Vad säger du om det?
Ja. Bra.
Alltså
ja,
14% av de här 241 då.
Ja, hur har
det betyder att de måste ju då ha huggits när de ligger liggande då, i arkeologernas slutsats.
Men är det liksom som en slags halshuggning då? Är det det man menar?
Ja, huggits i nacken. Det vill säga att de har fått skador i nacken, antingen om huvudet har skilts från kroppen eller att de har huggits djupt i nacken. Så det betyder att de har ju legat då på magen och huggits av.
Ja. Kan man inte se framför sig någon slags flyktsituation också, att de springer
också, absolut, och blir, ja. Absolut. Så att det är ganska brutal närkampstrid, tycker jag, som är fascinerande. Och också att man kan ju dra slutsatser av vilka de här människorna var som ställde upp här också. Att det var ju verkligen bönder och man ur hus, och att de är då representerade olika åldrar också. Väldigt unga personer, väldigt äldre, men den stora massan är naturligtvis i 20-30-årsåldern. Så att det måste ju innebära...
Är det Gotlands första totala krig?
Ja, eller jag tänker så här, att om så många gotländska män dör i ett enda svep, så kan man ju fundera lite på de socioekonomiska konsekvenserna,
ja, naturligtvis,
som måste ha varit brutala då.
Ja.
Du har besökt medeltidsveckan, Peter, visst har du gjort det?
Ja, det har jag gjort.
Och det är ju en intressant företeelse att man ju då så att säga i Visby då, eller på Gotland, ju använder naturligtvis sin medeltidshistoria, och det är väl positivt att man gör det och levande gör det, och du beskrev ju här hur man till och med reenactar det här slaget.
Absolut.
Då.
Det är ju intressant, jag brukar ofta reflektera över det där, att Gotland är ju som ställe där det är så väldigt viktigt att visa upp den svenska flaggan också. Jag tänker att det har att göra med det här arvet, liksom, att det här är en ö som hela tiden har varit lite i blickfånget av många olika maktkonstellationer. Det finns en sån dimension i och även i den här medeltidsvurmandet, tänker jag, att man försöker
att det finns en sån dimension. Ja. Sen tänker jag ju nu då anspela lite frankt här faktiskt på nuet också. Jag kan ju säga att senast jag var på Gotland, det var 2017, och då flög jag dit med en amerikansk C-14, och så får lyssnarna dra sina egna slutsatser, det vill säga det var ju under en av våra stora militärmanövrer, Aurora. Och det visar ju att den här ön ju i allra högsta grad är betydelsefullt militärstrategiskt idag. Sen ska vi inte koppla det till de här medeltida händelserna, men det finns ett, i alla fall för mycket ska vi säga, men det finns en liten uns av ändå, som du säger, kanske, man kan göra en reflektion där kring...
Kanske är Danmark fortfarande intresserade. Vi får försöka hålla borta danskarna därifrån.
Nej, jag kan tänka mig andra faktiskt. Det fasta hangarfartyget Gotland som man brukar prata om.
Jag tycker vi ska se upp när nästa kryssningsfartyg med fulla danskar dyker upp. Då gäller det att passa sig. Okej, men jag tror att nu innan det spårar ur så är det bäst vi drar ett streck.
Tycker jag att vi drar ett streck. Men man kan väl säga så här, ett av de absolut tidigaste dokumenterade striderna i den svenska militärhistorien ändå, om vi inte ska gå rent till vikingatid och så vidare. 1361 Visby. Besök Gotland och Visby. Spännande. Tack ska vi ha.
Tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.